Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nej, men då så, då säger vi jättevälkommen till Jenny Strömstedt till Män visar kuken för mig-podden.
Underbart tycker jag.
Och Jenny, du är journalist och krönikör i Expressen, programledare i TV4 Nyhetsmorgon. Massor med saker. Ja. Då undrar man ju om du har fått en dick pic.
Nej. Det har jag ju inte. Och det är ju så intressant då, för att man då upplever jag plötsligt det som ett nederlag att jag aldrig har fått det. Jag kommer förvisso ihåg när vi för första gången på Nyhetsmorgon skulle introducera det som då hette MMS. Alltså, det här var någon gång på medeltiden när man fortfarande inte hade smartphones.
Bilder på kameran.
Precis. Och så skulle man då kunna skicka in de här direkt i redaktionen. Och vi med stort pådrag så satt vi på morgonen och sa, idag kan ni MMSa in era bilder på hur ser er frukost ut? Och den absolut första bilden som kommer är en stor erigerad penis.
Nej. När tillfälle ges tillfälle.
Så den var ju kanske inte riktad till mig personligen. Men så i övrigt har jag inte fått någon, nej.
Det är fantastiskt på jättemånga sätt. Jag får ju verkligen tanken på att det är någonting som man vill inte bara att någon mottagare ska se, utan så här, hela Sverige. Ja. Alla som sitter och äter frukost ska se denna. Liksom, få lite bilder av sig. Det är jätteroligt. Jo, vi ska ju prata om kapitlet som heter uppvaktning. Det är faktiskt ett av mina favoritkapitel. Det är lite små så här, favoritbarn, kanske man inte ska säga. Liksom. Men jag gillar det därför att det förenar också saker som jag tycker är jätteroliga, nämligen reality-tv. Jag gillar verkligen docusåpor och sådär. Jag gillar dramaturgin, jag gillar att se liksom, sammanhangen. Ser du på program som Bachelorette och Bonde söker fru, gift i första ögonkastet?
Jag är inte med slavisk liksom, regelbundenhet. Däremot så, om jag flippar förbi och fastnar framför så tittar jag gärna. Jag har absolut ingenting emot den här typen av program. Och med stor fascination som jag tar del av dem. Och kanske, eftersom jag är lite gammeldags, så har det kanske i högre grad blivit Bonde söker fru och giftas på låtsas. Och den här prästerna då som är ute
just det, tro, hopp och kärlek.
Ja, fiskar efter en ny partner så att säga. Så det gör jag. Och det är ju intressant därför att det fungerar ju aldrig.
Det är ju jättelåg liksom, framgångs-success rate på dessa par. Men man hoppas ju, jag hoppas ju alltid också när jag tittar på de här, så får man ju ofta någon favorit som man har liksom hoppas att det ska hålla och sådär.
Nej, precis, och det känns ju någonstans modernt i detta, liksom, ja, i alla fall tidigare vetenskapliga tidevarv när man då kan, att man skulle då kunna matcha ungefär som att ta ett blodprov eller liksom ett doftprov och det här kan vi se vilka som kommer få ett underbart liv tillsammans. Och att man då borde kunna checka av då, speciellt om det är kvalificerade psykologer inblandat. Och ur det perspektivet blir det ju ännu mer intressant att det inte fungerar. Mm. Och man kan ägna, och jag har inte egentligen kommit fram till något svar på vad det är som saknas i det
där. Faktorn, liksom.
Vad är det som saknas? Verkligen. Vad tänker du om det som har ändå ägnat lite tid åt det här?
Ja, nej, men verkligen. Alltså det är ju ja, men såna här, också, jag är ju också gammaldags på det viset. Så jag tänker att liksom timing och även kemi. Alltså sådana saker som,
ja,
ska stämma
in.
Precis, vad är då kemi? Är det något som man bara kan skylla saker på? Som så här molnet som tar hand om allting. Jo, men för jag håller med. För jag tycker också att de här faktorerna som man liksom ser till. Då tänker jag på ett program som Gifta vid första ögonkastet. Där man då ser till. Jag undrar om de faktorerna är rätt. Missar vi någonting där? För de tittar ju på ålder. De tittar liksom på så här, vill man ha barn? Bor man i storstan? Och sådana saker. Det kanske är helt oväsentligt. Vi kanske liksom tittar på fel faktorer. Att vi istället ska titta på så här, det kanske säger någonting om oss, vad vi har för så här favoritdjur eller någonting annat.
Eller så tittar man på rätt faktorer, men för att den här magin, det kanske är mer magiskt, man kan tänka sig just den här, att det är som en dammlucka som öppnas och så där så liksom möts man och sen så kan den här luckan stängas och då kan man gå bredvid varandra på gatan och vara fantastiskt kompatibla, men det kommer inte hända ändå. Och det tycker jag är jättespännande. Och för just, för någonstans i den där första fasen när man vill träffa någon, då är det ju väldigt mycket en checklista. Sådär, för att man överhuvudtaget ska bli intresserad så kanske måste vara någon som är lite stilig enligt någonting som man har tänkt sig sedan tidigare. Och kanske ändå jobba med någonting man tycker är roligt. Sådär. Lite löst.
Ja. Humor.
Humor, ja, precis. Och jag har samma näsa som pappa, fast det har man inte riktigt formulerat. Men det där ändå.
Nej, men visst. Och där är ju... där kommer ju Tinder in, tänker jag. Där har ju Tinder tänkt att så här, de faktorerna som man tycker är jätteviktiga, de kan man lista på sin presentation. Nu har ju du varit gift i några år, så du kanske inte har haft tillgång till Tinder eller haft Tinder överhuvudtaget.
Nej, jag har inte det. Det är också en kunskapslucka med kliar. Jag brukar kasta mig med väninnor.
Ja, men precis. Jag såg att du blev lite liksom blank. Men tendensen är ju ändå då att man då utifrån de bilder som jag bestämmer mig för att presentera för världen. Liksom, det är utifrån dem som du får bedöma då, om jag liksom matchar din checklista och sådär. Så där tycker jag ändå att det finns det tänkandet också. Jag skriver ju också i boken att jag tycker att det finns en likhet mellan nätdating och typ gift vid första ögonkastet.
Jag tänker att det kanske också kan vara så att det blir för alldeles för exakt. Därför att i varje individ du möter, alltså i början av en relation så jag blir ju kanske... låter dig uppvakta mig därför att jag ser någonting som jag tror att jag kan tycka om.
Mm.
Men sen andra steget är ju att jag vill se en fantastisk uppgraderad version av mig själv i dig. Att du ger mig en bättre version av mig själv. Jag blir det när jag är med dig. Och det är den här speglingen liksom som är i början. Och är det liksom för exakt och planerat, då finns liksom inget, det finns inget mellanrum och... För det är lite av en hägring och en illusion. Det måste liksom finnas plats för att liksom spela tillbaka det jag vill och inte det som finns egentligen. Förstår du vad jag menar?
Ja, där alltså, om man får dra paralleller till så här Bonde söker fru och de där så är det ju också så att i början så säger de ju att de är superintresserade av att bo på en gård och liksom sådana grejer. Alltså som jag förstår, som man kanske är. För man ser
jag var jätteintresserad av både fotboll och golf när jag träffade min man till exempel.
Ja, men alltså gud, det där är så roligt. Ja. Jag kommer ihåg när jag var tonåring så var jag ihop med en kille i ettan gymnasiet. Då var jag plötsligt jätteintresserad av jazz. Jag tyckte att jazz var så dumt liksom. Men ja, det var ju naturligtvis inte. Ja. Men jag blev det under några månader. Och sen inte.
Jag måste bara avsluta där, för då finns det som... Pernarosken, som är en sån här psykoterapeut och mycket med i radio. Han brukar prata om att i det här Tinder-samhället, då går vi ju där och i alla dejtingsajter och hela tiden letar efter... den här perfekta handsken.
Mm.
Men den kanske liksom bara finns på pappret. För i verkligheten så finns det inga handskar. Men det finns en in i helvete massa vantar. Och att det nästan kanske krävs en vante för att du ska kunna liksom hitta på lite och spegla lite mellanrummen och liksom fylla i själv där det fattas och så vidare.
Absolut. Man talar ju också om att en stor skillnad att hitta en partner och att hitta rätt partner. Och att det är någonting som liksom har utvecklats med tiden. Förr i tiden hade man inte den lyxen att leta efter rätt partner för att ha liksom krav. Utan en partner som kunde uppfylla vissa krav liksom på bara försörjningsnivå och vara lite allmänt trevlig och sådär, kanske ha något anseende liksom. Men just att hitta rätt partner för oss, det skulle ju vissa då ha hävdat har försvårat det för oss. Mm. Att det är det, liksom, att är det här rätt? Som du pratar om handsken, är det liksom, passar den perfekt som askungens sko? Men jag har nästan hamnat i att jag nästan börjar så här, sukta lite efter 1800-talets uppvaktning där man kom med ärliga intentioner.
Det vill säga komma en depesh, någon på en springare och lämna en liten...
En lapp där han deklarerar...
Ja, som skrevs för 3 månader sedan.
Oh, utan. Precis, och som deklarerar då exakta intentioner. Ärligt, och där finns folk som kan gå i god liksom, för de här intentionerna och att han brukar hålla dem och sådär. Kan man ju faktiskt börja längta efter i
Ja, det värsta är, jag har ju varit, eller är ju en enorm motståndare till böcker som The Rules. Som
men
vi har
Gud,
liksom,
The Rules.
Och ja. The Secret, allt sånt här som bygger på att, att, man, att det liksom är osäkerheten någonstans som skapar magin. Men nu kanske man måste omvärdera det, bara lite.
Bara lite, precis. Det är en spännande tid där man liksom, det har ju skrivits väldigt mycket om Tinder. Liksom är det så här att vi bara dejtar och bara fastnar inte för någon? Eller är det så att liksom det här smörgåsbordsdejtandet är superhärligt och liksom kvinnor kan välja att vraka på ett sätt de inte kunde förut? Och så här. Det skrivs ju väldigt mycket om ja, Tinder-samhället liksom, eller det sättet vi dejtar på och sådär. Och det kanske är en backlash att folk som mig börjar tänka så här, 1800-talet, regler.
Förr i tiden så fanns det ju ändå någon slags liksom idé om att de hade, ja, nu är det pappa och mamma som har valt någon här till mig. Eller liksom, i byn tycker man att, det är, om, att Lasse här ska liksom ändå fria till Märta. Och, att, och då, det fanns ändå en idé om att det här var passande.
Mm. Undrar om det kan motsvara dagens liksom, sociala medier, så där, åsikter kring kändispars alltså lämplighet eller man har liksom så här, men hon är för bra för honom, liksom sådana saker. Undrar om det är motsvarande 1800-talets så här, bybor som ska tycka till om det så här, högburet par.
Ja, det skvallret tror jag är för evigt.
Kommer inte försvinna.
Nej.
Men jag undrar om det inte är det här 1800-talet, alltså om det inte är det ritualiserade som jag egentligen längtar efter och ute efter. För jag vill ju gärna, det kanske jag har på mig romantiska liksom, glasögon, men jag vill ju gärna se det även i de här såporna som jag gillar. Att det finns en ritual, särskilt i det här Gift vid första ögonkastet som verkligen är så härligt befästande liksom att där kommer ju för sig äktenskapet först och sen känslorna sen, men det är ju också en gammaldags tanke. Det är också så här, det är äktenskap, sen är det då är det wedding night liksom, och sen åker man på honeymoon och sen ska man träffa familjen och sen ska man flytta ihop och så vidare. Att vi kanske liksom inte kommer ifrån det där ändå. Alltså Tindersamhället i all ära liksom, men man kanske vill ha lite regler.
Ja, det skapar ju en slags struktur i det ganska kaotiska som kan vara det känslomässiga i början på en ny relation. Så är det ju förstås, och tycker han om mig, tycker han inte om mig. Så här, men då har man i alla fall, så här, fast nu borde, om han inte ringer så många dagar efter, för sen ska vi gå på den tredje dejten och då borde det här hända. Eller det hände inte på den tredje dejten.
Att han man vet vad man kan förvänta sig.
Ja, och då enligt, vet man också att när man inte får det man borde förvänta sig så är det kanske inte the thing.
Vad tror du om dickpics och uppvaktning?
Nej, men jag läste ju din bok där att du också någonstans, och jag är benägen att hålla med dig att du, att det här är en väldigt ursprunglig, och liksom evolutionsbiologerna skulle säga att det här är väl precis vad som pågår hela tiden ute i naturen liksom, när påfåglarna fjädrar upp sig och så många andra, för där är ju honan då som står för urvalet av partner hos många, de flesta arter i alla fall.
Och de visar ju också upp sig i sitt mest liksom, potenta tillstånd, man ska säga, det sitt starkaste tillstånd av påfåglarna och sådär.
Ja, och att någonstans så har vi, jag menar, vi har, det är ju en biologisk trigger att titta på ett erigerat kön. Så att, jag menar, rimligtvis har den funktionen, men det kanske måste finnas en kringhistoria, det blir lite för anonymt bara. Då börjar man egentligen, vilket jag tror inte männen förstår det riktigt, för att man tittar man bara på det här lilla utsnittet av liksom hela manspersonen, så börjar man ju titta på detaljerna. Och bara en liten skrynklig förhud blir ju liksom inte upphetsande på det sättet som, alltså, om man har liksom känslomässig tillhörighet.
Det finns ju ett fantastiskt experiment som i och för sig gjordes på 70-talet, men jag tror att det håller igen, där man bad man kollade liksom män och kvinnors hjärnor, vad som skulle spraka till så här, vid liksom visuell stimuli. Männen, det var ett fyrverkeri liksom, bara de såg ett par bröst så här. Kvinnorna, det hände ju ingenting när de bara såg liksom, en penis. Däremot, när man bad dem att tänka på en penis som de liksom hade varit i kontakt med eller kände eller tyckte om eller sådär. Gud, det bara sprakade till liksom. Det tycker jag säger jättemycket. Det är just det du är inne på, att liksom bara det här lilla utsnittet säger inte, det är liksom, det kittlar ingenting. Men däremot har man en helhet. Och det tror jag, i och med att männens stimuli, att det blev sånt resultat hos dem, så kanske de tänker att kvinnor fungerar likadant. Och det kan man egentligen inte förebrå dem för. Det som man tycker.
Nej, absolut inte. Men kontentan blir kanske också att de själva är med om att liksom desarmera vapnet dickpics. Mm. Därför att det blir ju bara skrattretande när man får dem. Alltså jag vet inte hur många gånger jag, de här väninnorna då som fortfarande befinner sig i singelskap, när man, det skickas, ja men titta, det här, vad är det, här är senaste dickpic-skören, så får man titta sen. Ja, det blir ju, och så skrattar man.
Ja.
Det är ju inte så att man sitter så här.
Men det här tänker jag, många män måste ju, det är ju, det finns ju en liten risk ändå förenat med att skicka de här. Och en av dem är ju just det du beskriver. Väninnor som sitter och kollar och garvar. Varför tror du att man tar den
risken? Då ska jag säga
att
det är ju ingen som har visat bilder som någon har skickat i en pågående relation där det finns en slags förtroende. Utan nej, det är ju de här anonyma Tinder-snubbarna som är så här, hej, hej, så här, vill, här är jag. Ja.
Nej, men precis. Det andra skulle jag klassa som sexting.
Det får man inte titta på.
Nej, och inte visa heller. Men det finns, det är ju en risk man tar, att det hamnar där. Över brunchen liksom. Och, ja, som du sa, här är senaste skörden. Varför vill man ta den risken? Tror du?
Ja, det är oerhört intressant. Men, ja, men som upp, det är en del i en uppvaktning, så är det ju den renaste, liksom, mest biologiska formen. Mm. Och sen så tycker de väl inte att de har någonting att skämmas för heller.
Nej, inte om man tycker att man har liksom något jättehärligt att bjuda på.
Sen kan man ju tycka liksom att den här samtida diskussionen av sextrakasserier som vi inte minst befinner oss i nu när den här Harvey och Einstein-skandalen har liksom briserat, så tänker man ju så att man borde kanske tänka två gånger huruvida mottagaren är sugen på det här eller inte. Å andra sidan så, alltså, ja.
Men jag tänker, många gånger så är det ju, det är ju ganska, de förekommer ju mest i liksom, ja, uppvaktningssammanhang skulle jag faktiskt vilja säga, i liksom nätdating eller Tinder eller sådär, i någon slags mer eller mindre flörtig chattkontext eller sådär.
Det är ju värre om man skulle få en rak, om någon skulle, om det skulle vara en penis i min telefon och jag är inte ens på Tinder, det skulle jag uppfatta som otroligt kränkande.
Mm.
Men om man var ute på en sajt, det är ändå, det finns någon slags etablerad kontext där, det är som, precis som du säger. Att,
precis, och det, är, det tycker jag är väldigt spännande, för att då är det liksom som att så här, du är med på Tinder, då får du, då har du gått med på att i den här domänen liksom, så kan det förekomma erigerade kön. På det vis. Och jag tycker att det är spännande just för Tinder, för att det är ingenstans där det sägs att så här, det här är en plats för sexchattar eller det här är en plats för sexmöten eller sådär. Deras slogan är ju bara så här, ett ställe där folk kan träffas eller så här, ett möte, en mötesplats eller någonting sånt där.
Ibland får man ju också säga att man får göra en egen bedömning av situationen helt
enkelt. Läsa av.
Ja.
Men det är där de skickas, och jag tycker, jag har ju också en idé om att i och med att inte bara på Tinder men på andra ställen där man liksom ska träffa folk då, nätdating, det är ju en massa fakta som krävs av en. Antingen mer eller mindre, antingen så fyller man i lite så här fritt eller så får man svara på massa frågor, längd, ålder, väldigt konkreta fakta, ögonfärg. Någonstans man fick svara på vikt, vilket kändes lite... och då tänker jag också så här, och då kanske man tänker, ja, och här är ett annat fakta, min penis.
Mm. Ja, framförallt om det nu är en sexdatingsajt, så är väl det kanske relevant information då för vissa, om de tycker det är viktigt, inte vet jag.
Mm.
Men det finns ett annat problem tycker jag med hela den här, som kanske dickpic-skickandet är en del av. Och det handlar om att i liksom, sociala medier, tiden, den här digitala plattformshysterin, så blir allting väldigt ensidigt. Det handlar, uppvaktandet handlar egentligen mycket mer om jaget än just om den det. Mottagaren av det hela. Vilket blir ju väldigt tröttsamt. Så där. När man skulle önska då att, om du talar om ditt ritualiserade, att det handlar om den andra hela tiden.
Just det.
Nyfikenheten, vem är du? Berätta för mig. Och att liksom, och hur, vad tyckte du om det där? Ja, då reagerade du så, då kanske jag ska gå den här vägen. Att det finns en slags dans.
Absolut.
Som kretsar kring den andra personen istället för en själv.
Det är jätteviktigt. För att vem är det egentligen som liksom upphetsas mest av att skicka dickpicken? Det är ju inte mottagaren. Det visar ju liksom om och om igen responsen man får. Det är ju liksom en uppvaktning av sig själv egentligen, att liksom visa upp och bara njuta av att någon ser. Och sen så spelar det inte så stor roll nästan vad den andra svarar. Ett sånt exempel är Anthony Weiner. Han var ju inte ens intresserad av att träffa de här kvinnorna. Utan han var ju väldigt intresserad av att skicka den här bilden och få någon form av respons. Sen räckte det för honom. Och jag tror honom. Jag tror att det liksom var tillfredsställelsen nog. Så att absolut, det där är en jätteviktig sak tycker jag. Att det är en väldigt ensidig uppvaktning. Upplever du någon skillnad i hur män och kvinnor uppvaktar? Uppvaktar vi varandra idag överhuvudtaget?
Ja, men det får man väl hoppas att människor gör.
Ja, det får man väl
alltså,
hoppas.
Jag har ju varit tillsammans väldigt länge, men jag kan uppleva att jag blev väldigt uppvaktad liksom initialt i den här relationen. Och tycker man väl se att folk uppvaktar varandra. Sen borde man väl egentligen uppvakta den här parningsdansen, eller vad man ska kalla det för. Mm. Den behöver ju vara återkommande, tror jag, för att en relation ska få lite sting.
Tycker du att män och kvinnor uppvaktar olika? Jag tänker på den här, när gav du din fru en blomma senast? Den är så ensidigt riktad också.
Mm. Så kommer det någon så här trött blomsterkvast liksom, när man har städat hela dagen hemma, så är sur och bitter och egentligen vill ha hjälp med att hänga tvätt. Ja, ja, det var en väldigt gammaldags och generaliserande bild, men är ändå sann i vissa hushåll. Ja, man får kanske också, och där handlar det ju återigen om så, men att man hela tiden, det är ju det, alla som såna här terapeuter som pratar om hur man håller ihop länge, det handlar om att man hela tiden har koll på vad den andra. Mm. Jag tycker, om vi var ihop så, vad är det finaste jag skulle kunna ge till dig? Jo, men det är att du får gå ut med dina tjejkompisar och ta ett glas någonstans liksom, en kväll, och att jag fixar allting hemma, du behöver kan så få sovmorgondagarna på. Mm. Då fixar jag det, då är det min uppvaktning.
Mm. Eller,
och sen lite senare kanske handlar om att du vill gå och se någon utställning, att vi ska göra någonting tillsammans eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det där förändras ju, och den förändringen måste man ha koll på.
Mm. Jag minns en Malena Ivarsson intervjuade den här manspanelen som var i Expressen, och då var det bland annat en fråga var bland annat, hur uppvaktar du din kvinna? Väldigt och då svarade Leif G.W. Persson sa, när hon fyllde år så hyrde jag en operasångare. Jag tyckte alltid den meningen var väldigt fascinerande. Uppvaktning var födelsedags uppvaktning. Operasångare lät ju, det var ju också lite sådär, när gav du din fru din blomma? När gav du din fru en operasångare senast? Nej, men att det fanns något väldigt gammaldags romantiskt i att så här serenad, så här besjunga sin fru.
Ja.
Så han hade ju, jag tyckte han bommade lite på just att det var födelsedags uppvaktning. Men annars var det en ohyggligt, väldigt gammalt rotad sätt att uppvakta en kvinna i det här fallet då, hans fru, på den operasångaren. Jag tror inte att det hör till vanligheterna, men det har ändå satt sig i mitt minne i alla fall.
Ja, men sen uppvaktning, alltså det är liksom, jag vet inte, för 20 år sedan så var det ju på allvar råd om vitt vin och räkor och liksom tända ljus. Det vet ju alla som har varit där, att hur oerhört spänt det kan bli liksom, om man ska få till det.
Ja.
Just den där kvällen av alla 30 i den månaden liksom.
det kan också finnas en viss förväntan också med i en uppvaktning.
Ja, så att jag tror att man ska uppvakta på överraskning och tillräckligt ofta för att det ska bli kravlöst också. Mm. Och att det verkligen måste på riktigt vara oberoende av mottagaren. Det är inte så här, men nu har du spelat innebandy här, så nu tänkte jag att jag skulle gå och simma här på torsdag. Ja, så blir det rättvist. Alltså det ligger ju inte i uppvaktningens
natur. Tråkig uppvaktning. Ja.
Nej, romantik är ju liksom oberäknelig och icke-rättvis någonstans. Är det inte så?
Mm. Och då faller
på kort sikt.
Ja. Dickpicken faller ju då.
Ja,
alltså på alla dem. På alla de punkterna.
Exakt.
Det är inte så romantiskt. Det är inte så ömsesidigt. Det är inte med hänsyn liksom till vad jag vill, eller att man har liksom läst av vad jag tycker är vad jag faller för, eller tycker är liksom är är väldigt gulligt gjort. Men ändå kommer de där.
Det finns ju ändå något väldigt rörande med de där bilderna. Att folk, att man ändå, du vet, står den tillräckligt mycket? Vad är det för ljus? Jag kanske måste flytta mig lite längre mot fönstret. Eller så tänder jag den där lampan. Nu syns kalsongranden här under. Ska jag
ta
på andra kalsonger? Ja, och så ska
jag tycker också att det är framförallt två rörande saker. Dels så är det ju liksom, man vill ju bli bedömd. Men samtidigt så vill man ju, alltså man tar ju en risk i att man också kan bli negativt bedömd. Att, alltså tråkigt ljus eller liksom tror. Eller att man bedömer själva penis. Liksom. Det är ju fråga om att bli berömd, men samtidigt man riskerar ju ganska mycket ändå.
Men samtidigt så tycker jag att det är obehagligt. Jag gjorde faktiskt ett experiment. Det fanns en dansk tv-serie med en kulturpersonlighet som heter Blachman som gick för några år sedan. Och då gick den ut på att Blachman och hans kollega satt i två stolar och så tog de in nakna kvinnor och så bedömde de här två männen och de här kvinnorna och pratade om hur deras kroppar såg ut och så vidare. Och de hävdade att det här var ju liksom ur någon slags konstperspektiv. Liksom. Det var liksom inte sexualiserat på det sättet, utan det handlade liksom om formen. Men det kantrade ju när man väl tittade på det, för det blev, jag tyckte det blev djupt obehagligt. Men, och då tänkte vi så här, men då gör vi en variant på det. Så att jag bjöd in, jag hade ett program som heter Jenny Strömstedt och vi tog in en manlig modell som jobbar som nakenmodell och ställde studion och jag och Maja Ivarsson satt oss då och så skulle vi då
bedöma
honom. Och det var så obehagligt och svårt.
Det var, du tyckte att det var obehagligt att bedöma hans kropp?
Ja, och skulle
bedöma någon.
Och liksom objektifiera honom så där offentligt inför andra och tala om vad man tyckte och bedöma så, vad är fint, vad är mindre snyggt, hur ser penis ut? Alltså, nej, alltså det gick nästan inte skulle jag säga. Och det lämnade en obehaglig, smutsig, dålig eftersmak. Och så tänkte jag så här, ja, det finns, vi kvinnor är inte heller vana på det sättet och vi tillåter oss inte på ett väldigt bra sätt tycker jag att tala om mäns kroppar på det sättet. Och jag tycker det är bra. Därför att det ligger väldigt sällan en, liksom, en endimensionell bedömning i det, utan vi talar liksom, vi pratar om snubbar. Och det där kanske har förändrats, men i min generation så gör man inte det. Utan det är killar och han är si och så. Men jag kan inte påminna mig en gång att jag har suttit i någon slags sällskap och pratat om att han har snygga biceps och den där kuken var väl inte så mycket att hänga i julandet. Aldrig.
Nej, mycket så. Men
det har kommit med dick pics när jag ser liksom de här bilderna. Men då är det för att de är hyfsat anonyma och inte hänger ihop med någon människa.
Och vill bli bedömda. Alltså det måste finnas någon form av vilja att skicka de här. Sen kan man tänka i det exemplet du säger.
Vi blev granskningsnämndsanmälda. Men vi friades.
Ja. Man kan ju tänka att du kände också empati med den manliga modellen. Du liksom kände hur det skulle vara att bli bedömd. Medan kanske de här danska farbröderna kanske inte liksom har varit med i en sån situation. De kanske inte kan känna empati i hur det kan kännas att bli kroppsligt bedömd. Det är också om man nu skickar en dickpick och vill att man ska säga att det är liksom, vilken snygg penis. Den är verkligen så här proportionell och härlig. Detsamma till kvinnor kan tyckas dubiöst. Alltså vi pratar om mäns och kvinnors kroppar väldigt olika. Och det kan också bidra tror jag till att, ja men vadå, jag gav henne bara en komplimang. Eller liksom.
Ja, verkligen.
Sa bara att hon har jättesnygg kropp och att jag skulle vilja ligga med den.
Och jag tycker ju egentligen inte att man borde problematisera att någon säger att man har en snygg kropp. Jag skulle önska att det inte var så, men problemet är ju att våra ideal är ju så snäva. Så att det blir ju ett problem, därför att man samma ögonblick som du säger att du har en snygg kropp så utesluter man en stor grupp som då inte skulle ha det då, enligt de här normerna. För att jag tror ju inte på ett samhälle där vi inte kan komplementera varandra, för att man blir glad av det. Därför att i det goda samhället så är ju liksom upplevelsen av en annan människa alltid tredimensionell. Liksom. Så att, och då handlar det ju inte bara om att den där bilden på en penis, utan det är ju liksom, det är en härlig person, de här kvinnorna då, så där sprakar till när de tänker på liksom upplevelsen penis snarare än bilden av.
Nej, men jag håller med dig, absolut. Min poäng är att man pratar inte om män i samma, liksom, med samma termer, terminologi. Man är inte lika van att så här, prata om mäns kroppar, även på ett positivt sätt. Det märker man till exempel på film och tv, där om det är någon så här, manlig skådis som är naken och man verkligen får se så här, full frontal, så alltså, brukar den mannen ofta få höra att han är väldigt modig.
Ja.
Nej, men precis, det händer verkligen inte ofta. Man får för sig att det gör det. Man tänker sig Game of Thrones och liksom, alla de där, de är ju nakna hela tiden. Det är inte så mycket naket när man väl tittar på statistik, nakna män. Däremot, de som har gjort det, de minns man och de brukar få höra att de är modiga, de är så ärliga, sårbara skådisar och sådär. Att det liksom betyder någonting när man ser en manlig naken kropp på film eller tv.
Ja, absolut. Men därför att vi exploaterar inte manskroppen på samma sätt. Det var ett tv-program jag jobbade med, så hamnade vi i en enorm diskussion därför att en kvinnlig skådespelare, spelerska som har jobbat i massor år var med, och så hade man valt typ ett klipp från hennes karriär där det var en jättestor, ett bröst liksom i en närbild.
Mm.
Och hon har gjort väldigt, väldigt mycket. Liksom. Och sen någon vecka senare så var det en annan gäst, en man. Och då hade man blörat penisen.
Aha.
Och det... Mm. Ja, därför att man ska inte visa...
Men då undrar man om det är för hans skull eller för publiken. Att publiken ska bli så här exponerad för penis. Eller om det är liksom att han inte skulle behöva ta den här pucken med och...
Ja, men det är ju sen liksom... människan började avbilda varandra. Liksom. Det...
Mm. Men jag tycker det är intressant ändå, för att vi pratar inte och bedömer inte mäns kroppar på samma sätt. Det var också OS, liksom det var, man började prata om men kvinnor, liksom, några, deras kroppar, de var så snygga. Liksom, och så, och sen börjar man prata om män och så säger man, men hur är det skillnad? Och det är för att man inte är van. Med det sammanhang, liksom, man är inte van att bara komplimanger och prata om mäns kroppar. Mm. Även om det är snyggt. Och absolut inte mäns nakna kroppar.
Nej, absolut inte. Och mäns insemellan liksom... Nej, men det handlar ju om att fokus är, liksom, det är ju objektifieringen av kvinnan liksom, som är en medeltid, som är ett sätt också, ett maktmedel. Och ett sätt att kontrollera. Mm. Och då är det, och då har vi lärt oss, vi kommenterar ju varandra också på ett annat sätt. Och män kommenterar kvinnor.
Mm.
Men män kommenterar ju inte andras män. Det kanske, eller andra, det gör de ju för sig liksom på gymmet. Ja, vilka snygga, vilka trickar, bra biceps.
Oklart.
Ja.
Ja. Men film och tv tycker jag också är väldigt intressant. För att där är ju liksom i förhållande till hur många nakna kvinnor som visas upp. Så är män, det är jättefå. Och du frågade, när visade någon en man upp sig naken senast? Det är inte så ofta. Liksom. Det blir ett event när det gör det. Jason Segel i Dumpad.
Det var inte någon av Skarsgårdsbröderna som gjorde det också? För inte så länge sedan.
Hela familjen Skarsgård. De har inget emot. Men det händer heller inte så jätteofta. Alexander har visat sig naken, fast det är ju liksom så här bakifrån eller i någon slags... här actionscen. Så att så mycket full front har man inte sett där heller. Harvey Keitel har visat upp sig och liksom nästan fått ryktet om så här, han som inte har några problem. Men det har hänt så här, tre gånger. Det är så här, tre scener i ett helt livskarriär. Och varje gång så blir det liksom att han hyllar sig som en... Han är väl en bra skådespelare på andra sätt än att han har klätt av sig naken. Men de får ju en väldigt annan cred där, för att det betyder någonting när man ser en naken penis. Det är så här, åh, tecken på sårbarhet. Eller så här, åh, potent, eller så vidare. Eller Michael Fassbender, då ska han vara sex-addict. Då måste man ju visa honom naken. Det har en poäng, eller det har en så här funktion liksom, på ett annat sätt i film. Och som sagt, det händer absolut inte så ofta. Man undrar varför. Vad är det som ska, vad är man är rädd för ska hända?
Nej, jag tror som du säger att vi har liksom ingen tradition i det där. Det är möjligt att det kommer förändras i och med att kroppskulturen liksom också... sprider sig att män också liksom drabbas av skönhetsmyten och känner större krav att de ska liksom uppfylla någon slags manlighetsnorm där utseendemässigt. Så att, och då borde det rimligtvis effekten av det bli ju någon slags ökat objektifierande, och då borde det där också hända snart. Det kanske kommer dingla penis.
Ja, kul. That will be the day. Ja, verkligen. Man kan inte gå på och se på en bio liksom, utan att naket både män och kvinnor. Men man hoppas ju att på samma sätt som... Alltså kvinnors nakenhet används ju liksom, det betyder ju sällan någonting. Det är bara lite så här fägring ibland liksom. Att det kunde tonas ner då på samma sätt som det här av att man lyfter upp männen när de verkligen är nakna. Ja, ser gärna någon slags balansgång däremellan.
Långsam framåtskridning, men vi får väl se.
Ja, nej, men precis. En som jag sett nu senast är i och för sig en serie på HBO som heter The Deuce, men den handlar ju om porrbranschens kommersialisering. Där får man se en del män. Men de är ofta så här, det är ju så här slaskiga torskar och liksom, det är bara så här läskiga penisar som är så otrevliga.
Ja, du vill liksom se
lite variation.
Någon som bara går i Vita huset naken där mellan badrummet och sängen. Ja.
förstå vilken extrem fall och symbol det skulle vara. En president som går naken i Vita huset. Det skulle vara en så här ultimata liksom, fall och symbolen. Så att den skänker jag till Netflix eller HBO.
Den dagen.
Den precis ja. Tar upp. Ja, nej, men så jag fortsätter att hålla liksom, utkik efter nakna män helt enkelt på film och tv och hoppas att det liksom ska sluta vara så här att det är ett stort event, det betyder någonting och det är liksom ett så här steg framåt i Dennis karriär då för att han har vågat så mycket.
Vi kan väl låta danskarna göra då en kvinnlig version av Blachman där då. Skulle man kunna göra det och tala om det på ett annat sätt så att man inte ramlade liksom i samma fälla som de gjorde? Går det?
Prata om hans trevliga personlighet och så här, recensera.
Ja, men där, så att säga, där själva saken blir en bisak.
Jag förstår. Man skulle kunna tänka sig att sätta ett slags historiskt sammanhang kanske. Liksom, att det här är idealet idag. Hur har det sett ut? Men gud, vilket tråkigt program.
Ja, det är jättetråkigt.
Gud, supertråkigt att titta på. Den säljer vi inte in till.
Där får du klippa bort också.
Ja, världens tråkigaste tv-program. Nej, men jag tycker att vi har väl sagt jättesmarta grejer, har vi inte det? Jättesmarta grejer med uppvaktningar, tycker jag.
Uppvaktning ska vara som en argentinsk tango. Det är så roligt.
Alltså en sån ömsesidig,
liksom,
man svarar på den andras.
Man kan, i argentinsk tango kan man dessutom byta liksom, två män kan dansa med varandra. Man kan byta roller så att en dansar man och en annan och kvinna dansar man och mannen kvinna. Så det är väldigt demokratiskt.
Ja, gud vilken bra... Jag ska börja använda liksom, liknelsen den där, som en argentinsk tango.
Sjukt sexigt är det.
Ja, gud vad bra. Tycker vi att vi ska uppmärkta mer? Har vi någon åsikt där?
Ja, men det är väl roligt. Jag tror ju ändå att så lite liksom biologiskt jag ändå är, så är vi ju ändå någonstans djuren. Det bygger ju på, liksom, den sexuella attraktionen startar ju i en uppvaktning helt enkelt. Så det är klart vi måste hålla på och fjädra oss för varandra.
Ja, det tycker jag också. Och även, vi får inte glömma åtrån, tänker jag. Att man vill bli åtrådd, det vill man ju. Och sen så vill man ju känna åtrå till någon, det är ju superhärligt. Och där bommar ju dickpicken. Det är ju liksom åtrå från en sida. Så att den går inte.
Det är ju liksom bara en åtrå mellan mannen och penis.
Ja, genom kameran. Så att den är ganska egoistisk, det är ingen tango. Det är så solo, solotango där.
Ryshnikov.
Ja. Nej, men nu ger vi de här stackarna som skickar i storhetsvansinne. Jag tror att de är som ska se så
här star. Ja, det var jättekonstigt faktiskt. Det var en konstig liknelse.
Så absolut, dickpick som uppvaktning, det är inte så bra. Det är ensidigt helt enkelt. Det tycker jag är bra avslutande ord från Caroline Heiner, men visa kuken för mig med gästen Jenny Strömstedt som har varit underbar. Tack!
Tack!